Hej, jag heter William. Välkommen till 9R3-podden. Idag kommer jag att sammanfatta och recensera boken Macroeconomics for Dummies US. Edition av Daniel Richards tillsammans med Mansour Rashid och Peter Antonioni är en introduktionsbok i samhällsekonomi med fokus på ekonomin som helhet. Den amerikanska utgåvan behandlar de frågor som ofta präglar nyhetsrapportering och politiska beslut, bland annat tillväxt, inflation, arbetslöshet, räntor, statsbudgetar och internationella marknader. Syftet är inte att ersätta en avancerad universitetskurs, utan att göra centrala samband begripliga steg för steg. Boken utgår från att makroekonomi berör vardagen eftersom konjunkturen påverkar jobb, löner, skatter, priser och hushållens köpkraft. Läsaren får också se hur ekonomer använder förenklade modeller och statistik för att skilja mellan kortsiktiga störningar och långsiktiga förändringar. Perspektivet är i första hand amerikanskt, men grundidéerna är relevanta även för den som följer svensk ekonomi, Riksbankens räntebeslut eller debatten om offentliga utgifter. Tonen är pedagogisk och praktiskt orienterad, med målet att ge läsaren ett användbart ekonomiskt språk. Jag kommer att ge dig de viktigaste lärdomarna från den här boken. För det första, makroekonomi gör samhällsekonomin möjlig att överblicka. Bokens utgångspunkt är skillnaden mellan att studera enskilda beslut och att studera ekonomin som ett sammanhängande system. Makroekonomi undersöker total produktion, samlade inkomster, den allmänna prisnivån och den totala arbetslösheten. Därmed blir frågor som en enskild butik eller familj inte kan besvara begripliga. Till exempel varför många företag samtidigt minskar produktionen eller varför priserna stiger brett i ekonomin. För att kunna resonera om helheten använder ekonomer förenklingar, bland annat idén att den samlade produktionen kan beskrivas som en enda mångsidig vara. Det är inte en bokstavlig beskrivning av verkligheten, utan ett analytiskt verktyg. Förenklingen gör det möjligt att koncentrera sig på relationer mellan efterfrågan, produktion, priser och sysselsättning, utan att först behöva hantera varje enskild vara och bransch. Boken betonar också att modeller inte är facit. De bygger på antaganden och används för att klargöra vad som sannolikt händer när en variabel förändras. För svenska läsare är samma synsätt användbart när man följer BNP, arbetslöshet eller inflation. Man behöver skilja mellan ett enskilt företagsproblem och rörelse som påverkar hela landet. Det centrala är alltså inte att memorera diagram, utan att förstå vilka frågor ett makroperspektiv kan belysa och vilka begränsningar som följer av förenklingen. För det andra, BNP, inflation, räntor och arbetslöshet är olika mått på ekonomins tillstånd. En stor del av boken ägnas åt att reda ut de indikatorer som används för att beskriva en ekonomi. BNP mäter värdet av den slutliga produktionen under en viss period och fungerar som ett centralt, men ofullständigt, mått på ekonomisk aktivitet. En högre BNP kan tyda på ökad produktion och fler inkomster, men säger inte ensamt hur inkomsterna fördelas, hur människor mår eller om produktionen är hållbar. Därför kopplar boken BNP till andra mått. Inflation handlar om en bred och varaktig uppgång i prisnivån, vilket minskar pengars köpkraft. Arbetslöshet visar samtidigt hur mycket arbetskraft och produktiv förmåga som inte tas tillvara. Räntan har en särskild roll eftersom den påverkar kostnaden för att låna, avkastningen på sparande och därmed hushållens och företagens beslut. Boken hjälper läsaren att se att dessa indikatorer måste tolkas tillsammans. Låg arbetslöshet är inte automatiskt oproblematisk om inflationen samtidigt accelererar. Och låg inflation är inte nödvändigtvis goda nyheter om den beror på svag efterfrågan och stigande arbetslöshet. Samma försiktighet behövs i Sverige, där rubriker om KPI, BNP och styrränta ofta behandlas som isolerade resultat. Bokens praktiska styrka ligger i att den tränar läsaren att fråga vad siffran mäter, vad den inte mäter och vilka ekonomiska mekanismer som kan ligga bakom förändringen. För det tredje, konjunkturcykler förklarar varför tillväxt och sysselsättning varierar över tid. Boken behandlar konjunkturcykeln som ett sätt att förstå växlingar mellan perioder av starkare och svagare ekonomisk aktivitet. Under en uppgång ökar normalt produktion, inkomster och efterfrågan på arbetskraft. Under en nedgång bromsar produktionen in och arbetslösheten kan stiga. Poängen är inte att ekonomin följer en mekanisk och helt förutsägbar rytm. Cykler påverkas av störningar, förändrade förväntningar, finansmarknader, handel och politiska beslut. Därför behöver läsaren kunna skilja på kortsiktiga konjunkturproblem och långsiktiga frågor om produktivitet och tillväxt. En tillfällig efterfrågechock kan exempelvis leda till minskad försäljning och färre arbetstillfällen, även om ekonomins långsiktiga produktionsförmåga inte har försvunnit. Omvänt kan en långvarig svag produktivitetsutveckling begränsa välståndet även när konjunkturen tillfälligt är god. Detta perspektiv gör nyhetsflödet mer begripligt. När svenska prognoser talar om lågkonjunktur handlar det vanligen om att faktisk aktivitet bedöms ligga svagt i förhållande till ekonomins kapacitet. Inte om att all ekonomisk verksamhet har upphört. Boken ger läsaren en ram för att koppla samman konsumtion, investeringar, produktion och arbetsmarknad. Den påminner också om att genomsnittliga tal kan dölja stora skillnader mellan branscher, regioner och grupper på arbetsmarknaden. Konjunkturanalys är därför ett redskap för orientering, inte en garanti för exakta prognoser. För det fjärde, finanspolitik och penningpolitik påverkar efterfrågan på olika sätt. Ett centralt tema är hur staten och centralbanken försöker påverka ekonomin när inflation, arbetslöshet eller svag tillväxt skapar problem. Finanspolitik handlar om skatter, offentliga utgifter och budgetunderskott. När staten ökar sina utgifter eller sänker skatter kan hushållens och företagens samlade efterfrågan stärkas, men effekten beror på hur åtgärderna utformas, hur ekonomin redan mår och hur de finansieras. Penningpolitik handlar främst om räntor och finansiella villkor. En lägre ränta kan göra lån billigare och stimulera konsumtion och investeringar, medan en högre ränta kan dämpa efterfrågan och bidra till att bromsa inflationen. Boken framställer inte dessa verktyg som enkla reglage. Beslut verkar med fördröjning och kan innebära målkonflikter. Ett stimulanspaket som hjälper sysselsättningen i en svacka kan vara mindre lämpligt om kapaciteten redan är hårt ansträngd och priserna stiger snabbt. För en svensk publik är jämförelsen tydlig, även om institutionerna skiljer sig från USA. Regeringens budgetpolitik och Riksbankens penningpolitik har skilda uppgifter, men båda påverkar efterfrågan och förväntningar. Boken ger därmed en grund för att granska påståenden om åtstramning eller stimulans. Den viktiga frågan är inte bara om politiken är aktiv, utan vilket problem den försöker lösa, via vilken mekanism och med vilka möjliga bieffekter. Slutligen, långsiktig tillväxt. Priser och internationella samband kräver ett bredare perspektiv. Boken går vidare från den kortsiktiga konjunkturen till de krafter som formar levnadsstandarden över längre tid. Långsiktig BNP-tillväxt beror inte bara på att människor arbetar mer, utan också på produktivitet, kapital, utbildning, teknik och hur väl resurser används. Det gör att en ekonomi kan växa varaktigt utan att varje uppgång automatiskt leder till hög inflation. Samtidigt behandlas långsiktiga priser och räntor som resultat av flera samverkande faktorer, snarare än som isolerade politiska beslut. Detta är viktigt eftersom dagens ekonomiska debatt ofta blandar ihop tillfälliga prischocker med mer grundläggande inflationsprocesser. Boken inkluderar även internationella finansiella trender, vilket visar att nationella ekonomier inte är slutna system. Handel, kapitalflöden och växelkurser kan påverka export, importpriser, investeringar och räntor. För Sverige, med en liten och öppen ekonomi, är detta särskilt relevant. En förändring i global efterfrågan eller i kronans värde kan få märkbara följder för både företag och konsumenter. Den amerikanska inriktningen innebär att exempel och institutioner inte alltid kan överföras direkt, men analysramen går att använda. Läsaren uppmuntras att se både inhemska beslut och internationella händelser som delar av samma ekonomiska sammanhang. Därigenom blir tillväxt inte bara en siffra i ett kvartalsresultat, utan ett långsiktigt resultat av ekonomins produktiva förmåga och dess kopplingar till omvärlden. Sammanfattningsvis, Macroeconomics for Dummies, US. Edition passar främst studenter som behöver en första struktur för en makroekonomikurs, men också vuxna läsare som vill tolka ekonominyheter med större precision. Den är särskilt användbar för den som känner igen orden inflation, BNP, ränta och budgetunderskott, men saknar en tydlig bild av hur de hänger ihop. Bokens värde ligger i dess pedagogiska uppdelning av ett omfattande ämne. Den går från grundläggande frågor om hur ekonomer tänker till mätetal, konjunkturer, politik och långsiktig tillväxt. Därmed får läsaren både ett ordförråd och en metod för att bedöma ekonomiska påståenden. Jämfört med mer traditionella läroböcker är den mindre inriktad på fullständig teoretisk formalism och mer inriktad på begriplighet, stegvisa förklaringar och konkreta samband. Matematik förekommer som ett verktyg för att identifiera variabler och relationer, men ambitionen är att inte låta tekniken dölja huvudidén. Det skiljer den också från rena debattböcker om ekonomi, som ofta argumenterar för en viss politisk linje. Här är fokus istället att förklara analysredskapen bakom diskussionen. Den amerikanska utgåvan bör läsas med medvetenhet om att skattesystem, centralbank och arbetsmarknadsinstitutioner skiljer sig från Sveriges. Ändå är kärnan väl överförbar. Den som följer Riksbankens beslut, svenska statsbudgetar eller internationella lågkonjunkturer får en stabil grund för att förstå vilka avvägningar som står på spel. Boken är därför mest träffsäker som en lättillgänglig karta över makroekonomins centrala frågor snarare än som sista ordet i ekonomisk teori. Om du vill stödja Daniel Richards, du kan köpa boken via Amazon-länken som jag lagt i podcastbeskrivningen. Efter att du har läst boken, berätta gärna vad du tycker och dela dina tankar. Vi ses!